بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Jag kommer fram till hadith 6 i Al-Arba'in al-Nawawiyya. Och det är hadith Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, som berättar att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathiru minan nas. فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في شبهات وقع في الحرام كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. هبرتر Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga. Och här är en faida innan vi går in på hadithen, en nytta som Sheikh Abdul Muhsin nämner, som hör till kunskapen av hadith. Och det är att Nu'man ibn Bashir räknas från de unga av sahaba. Han var 8 år när profeten dog sallallahu alaihi wasallam. 8 år när profeten dog sallallahu alaihi wasallam. Och vad sa han här? Jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga. Det här är ett bevis på att hadither accepteras från de yngre som berättar. Alltså om de var i den åldern av tamiz, där man kan skilja på saker och ting. Alltså typ 7 år och uppåt. Så det han hörde som barn accepteras när han berättar som vuxen. Och de nämner också här liknande. Vissa av sahaba hörde profeten säga saker innan de blev muslimer. Sen blev de muslimer och återberättade det de hörde i ett tillstånd av kufr. Det här accepteras också. Så det är en faida som folket av hadith då nämner. I denna hadith, hadith Nu'man ibn Bashir, så sa han att jag hörde Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam säga: det som är halal är tydligt och det som är haram är tydligt. Och däremellan finns tvetydiga frågor som endast få människor känner till. Den som undviker det tvetydiga har räddat sin religion och heder. Men den som faller in i det tvetydiga faller in i synd, likt en herde som vallar kring förbjuden mark och är nära att överträda den. Och varje kung har förbjuden mark, och Allahs förbjudna mark är hans förbud. Sannoliken så finns det ett organ i kroppen. Om det är friskt är resten av kroppen frisk. Och om det är sjukt är resten av kroppen sjuk. Och detta organ är hjärtat. Bukhari Muslim. Nej. Denna hadith räknar ulema till en av de hadither som islam baseras på. Islam kretsar kring ett visst antal hadither. Och vissa av ulema räknar denna hadith till en av de viktigaste av hadither. Och hadithen handlar om en viktig sak. Och det är att saker och ting i islam, eller i dunya, kan delas upp till halal och haram. Halal och haram. Antingen är det tillåtet eller förbjudet. Men det finns saker som folk inte känner till. El-mutashabihat, shubuhat. De vet inte om det är halal eller haram. Så det blir 3 kategorier. Halal, klart och tydligt. Haram. Och tvivelaktiga saker eller tvetydiga saker. Där människan är osäker. No. Så. De lärda nämner här. Och vi tänkte idag läsa från Sheikh Abdul Muhsin. Och nämna lite andra fawaid. Han säger att den här hadithen bevisar att saker delas upp i 3 kategorier. Klar och tydlig halal, klar och tydlig haram och tvetydiga saker som bara ett fåtal människor känner till. Första kategorin, de saker som är klara och tydliga, att de är halal. Tydligt halal. Som till exempel säd, bröd, vatten, Bahimatul An'am, boskap. Dessa saker är tillåtna. Så länge man inte har tjänat dem på ett förbjudet sätt. Eller hur? Till exempel, du köper en vatten är halal, eller en flaska vatten. Det är halal. Men om du köper det för haram pengar. Du köper vattenflaskan för räntepengar. Är vattnet halal då? Nej, då är det haram. Men generellt, vatten är halal. Bröd är halal. Och så vidare. Alla känner till detta. Sen, det som är klart och tydligt haram. Som att dricka alkohol. Att äta det självdöda köttet eller djuret. Nikah, dawat al-maharim. Att gifta sig med sin mamma, sin syster. Det är haram, alla vet det. Och sen den tredje kategorin, de saker som är mutashabihat. Där man tvivlar på om de är halal eller haram. Det är inte klart och tydligt halal. Och det är inte heller klart och tydligt haram. Och det här känner de flesta av människor inte till. Men vissa av människor känner till det. Nej. Så här kommer vi till en viktig punkt. Det är att vi har halal, haram. Alla känner till, eller hur? Så har vi de här sakerna som man inte känner till. Där man är osäker på. De här sakerna finns det folk som känner till. Du kanske inte vet om det är halal. Men det finns folk som vet om det är halal. Och vår skyldighet, om vi inte vet och känner till att någonting är halal, är att inte göra den här saken tills vi har fått kunskap om den är tillåten eller förbjuden. Hänger ni med? Mycket viktigt. Om någonting är halal, varsågod, gör. Du får göra det. Någonting är haram, låt bli. Men någonting är otydligt, du vet inte. Är det till exempel halal att jobba på en bank? Får man göra det? Ja. Du kanske inte vet. Att det finns ränta, men jag ska inte ta ränta, men får jag jobba och hjälpa andra att ta ränta? Du vet inte. Men det finns andra som vet. Då får du inte ta det här jobbet. För du är osäker. Tills du har frågat. Någon som vet. Är det halal eller haram? Personen med kunskap säger nej, det är inte tillåtet. Det är att samarbeta på al-ithm al-udwan. På synd och överträdelse. Och Allah har sagt i Koranen man får inte samarbeta på synd och överträdelse. Till exempel. Vi ska nämna flera exempel senare. Så det är inte tillåtet för en muslim att ge sig in i saker som han är osäker på. Utan en muslim ska vara försiktig för sin religion. Och profeten al-Islam nämnde sen ett exempel. Och han sa att liknelsen, eller den som undviker shubuhat, de tvetydiga sakerna, har räddat sin religion och sin heder. Men den som faller in i tvetydiga saker, shubuhat, faller in i synd. Likt en fåraherde, en person som vallar sina får. Han vallar sina får kring en förbjuden mark. Ni vet, förr i tiden, och kanske fortfarande, så har kungen en mark som är hans. Den är bördig, finns mycket gräs och fin mark. Om du kommer med dina boskapsdjur, så får du inte valla dem på hans mark. Om du gör det, då kommer han att straffa dig. Du får inte gå in med dina getter och får och sånt på hans mark. Då kanske han straffar dig. Så här så sa profeten al-Islam att liknelsen av den personen som ger sig in i tvetydiga saker är som personen som går med sina får nära kungens gräns. Det finns en risk att de går in och betar på kungens mark. Och då får personen ett straff. Så den här liknelsen är att du som muslim, du vet att här är Allahs gräns, det här är haram. Men det finns de här sakerna som är tvetydiga, du vet inte om det är halal eller haram. Gå inte nära dem. Gör inte de här sakerna. För att, han sa, den som gör det kommer att falla in i haram. Precis som fåraherden, vars får kan gå och beta vid kungens mark. Så du ska istället vara på säkra sidan. Och Allah, han är den stora kungen, den största kungen. Om du ger dig in på Allahs mark, det vill säga det som är haram, då kanske Allah straffar dig. Så man ska inte ens gå nära, eller man ska hålla sig borta från de sakerna som man är osäker på. Och det här kallas för al-wara. Och al-ihtiyat. Att vara på säkra sidan. Att vara försiktig. Al-wara, en slags försiktighet. Och al-ihtiyat, att vara på säkra sidan. Och vad händer? Jo, profeten alaihi salam, han sa här, det finns halal, det finns haram och det finns oklara saker. Personer som håller sig borta från oklara saker kommer att säkra sin religion och sin heder. Det vill säga personen som inte håller sig borta från shubahat kommer att falla in eller kommer att skada sin religion. Det vill säga hans relation med Allah subhanahu wa ta'ala kommer att påverkas negativt. Varför? Och samma sak, vi kommer berätta sen. Att skada din heder. Ja, halal, haram och otydliga saker. Personen, muslimen som bara gör allting. Han bryr sig inte om att fråga. Han dricker vad som helst, han äter vad som helst, han jobbar vad som helst. Den här personen kommer att skada sin religion. Han bryr sig inte, han har inte den här gränsen, han är inte försiktig. Då kommer han till slut, precis som han tar lätt på de här sakerna som han är osäker på, han kommer till slut att ta lätt på det som är haram. Eller hur? Och att en person beter sig på det här sättet, att han ger sig in i de saker som är otydliga, är ett bevis på att han inte fruktar Allah som han borde. Han är inte försiktig i sin religion. Och han kommer att skada sin religion. Och den här oförsiktigheten kommer leda till att han så småningom faller in i haram. Och profeten alaihi salam, han sa att den som faller in i shubahat kommer falla in i haram. Varför? Jo, för att inte bry sig om någonting är halal eller haram och bara göra det är ett tecken på att personen han ger sig in i någonting farligt, eller hur? Bara det i sig själv kan räknas som en synd. Att han inte frågar och bryr sig. Eller de lärde sig det kan betyda att personen ger sig in i shubahat och tar lätt på dem, vilket leder till att han till slut kommer ge sig in i saker som är förbjudna. För att mindre saker leder till större saker. Så är det. Små synder leder till stora synder. Stora synder kan leda till kuffer, till otro. Små goda gärningar kan leda till stora goda gärningar. Så man ska akta sig. Ger du in i shubahat, det kan skada din religion. Din relation med Allah subhanahu wa ta'ala. Och din heder, som profeten sa här i hadithen alaihi salam. Att den som håller sig borta från shubahat har säkrat sin religion och sin heder. Om du ser en muslim som gör vad som helst. Han dricker vad som helst, äter vad som helst. Han bryr sig inte om att fråga om det är halal eller haram. Alltså, han kanske inte äter gris. Men han bara äter vilket kött som helst. Han dricker vilken dricka som helst. Man är så, men är det där verkligen halal? Han frågar inte ens på restaurangen. Det är shubahat, eller hur? Då kommer du tycka att men den här personen, han fruktar inte Allah. Eller hur? Så hans rykte blir sämre bland folk. Att han är en person som inte bryr sig om religionen. Vilket gör att du kanske inte litar på honom. Så det här är ett bevis på att man ska hålla sig borta från en shubahat. Hålla sig borta från haram och hålla sig borta från shubahat. Tills det att man vet att det är tillåtet eller förbjudet. Och här är en viktig sak. Och det är att muslimer vet att det här är haram, det här är halal. Men de här sakerna som är i mitten. Vissa muslimer, de tar väldigt lätt på det här. Och säger, men vadå, jag vet inte att det är haram, då gör jag det. Eller, de säger till exempel, men de lärda har olika åsikter i den här frågan. Då får jag göra det. Till exempel, ett exempel vi tog till systrarna. Gelatin. Svingelatin. Ja. De flesta lärda säger att det är haram. Du får inte äta gelatin som är gjort på gris. Vissa lärda säger att det är halal. Du får äta det. För det är inte längre gris. Det har förvandlats till någonting annat. Det har genomgått en process och har blivit någonting annat. Du vet inte. Alltså du vet bara. Någon säger halal, någon säger haram. Då är det en shubha, eller hur? Det är någonting tvetydigt. Du har inga som helst, vad säger man? Du vet absolut inte bevisen för den sidan eller den sidan. Du har bara hört någon säger halal, någon säger haram. Då kan du inte komma och säga, men då är det halal för mig. Eller hur? Eller om jag följer han som säger att det är halal. För att det är gott att äta godis med gelatin. Ha? Kan man argumentera så? Nej. Utan då ska du, som inte har kunskap, vara försiktig. Och låta bli. Tills du har satt dig in i frågan. Och du är helt övertygad på att den personen som säger halal har rätt. Men i den här frågan är sanningen att det inte är tillåtet. Man får inte äta gelatin gjort på svin. Svin är haram och allt från svinet är haram. Så i alla fall. Det är väldigt viktigt. Man kan inte bara säga om det finns olika åsikter i frågan. Men jag tar den som är mest bekväm. Lä. Utan du måste försöka komma fram till det som är rätt. Inte det som är mest bekvämt, utan det som är korrekt. Fråga de lärda, forska i frågan och så vidare. Så det här är en väldigt viktig punkt. Att bara för att de lärda har olika åsikter betyder inte att båda är okej. Om du är förvirrad så kan du låta dig hålla dig borta. Och det här är det som kallas för el-wara. Försiktighet. Avhållsamhet. Vilket är en god egenskap i islam. Du kommer till affären. Du ser yoghurt med gelatin. 5 yoghurt utan gelatin. Vilken köper du? Du är osäker. Ha? Profeten al-Islam han sa da'ma yuribuk illa ma la yuribuk. Lämna det som du tvivlar på och ta istället det som du inte tvivlar på. Jag vet den här, vissa ulema säger det halal, andra säger haram. Den här som är utan gelatin, alla ulema säger det halal. Khalas, jag tar den här som är utan, eller hur? Godis. Gelatin utan gelatin. Ta den utan. Du är på säkra sidan, alhamdulillah. Al-ihtiyat. Och subhanallah, till och med våra ulema. Stora ulema, ibland är försiktiga. Du frågar till exempel, är det här halal eller haram? De säger Allahu alam. Fråga någon annan. Han känner till, han har studerat lite, men han är osäker på frågan. Han vill inte säga att någonting är halal, fast det kanske inte är det. Eller någonting är haram, fast det inte är det. Så han säger, jag vet inte. Tawakkuf. Han låter bli att svara i den här frågan, att ge en fetwa. Och det händer att vissa väljer man gör det. De är lite försiktiga. Så varför ska inte vi vara försiktiga i vissa frågor? Du behöver inte ha en åsikt i alla frågor. Det här är halal, det här är haram. Du får faktiskt säga Allah halal, jag vet inte. Därför låter jag bli. Jag gör det jag är säker på. Så det är viktigt. För gör alla de här små sakerna att man bara gör det man känner för. För någon ärlig har sagt det, då kan man lätt gå vilse. Och det ska man akta sig för. Utan man ska försöka att följa det som är korrekt. Och är man osäker så låter man sig bli. Man håller sig borta. Tills det att man har fått kunskap. Och profeten alaihissalam, som är vår bästa förebild, hittade en dag en daddel, en tömmer, i sitt hus. Så sa han till sin fru, eller det var en av sahaba, han sa, om ni inte vore för rädslan att det skulle vara sadaka, då skulle jag äta den. Om ni inte vore för rädslan att den här tömmer, denna daddel, var från sadaka, så skulle jag äta den. Det var haram för profeten alaihissalam att äta sadaka. Att ta emot pengar av sadaka. Till sig själv. Utan Ahlul Bayt, profeten al-Islam och hans familj, fram tills idag får inte ta emot sadaka. Till sig själva. Alltså de kan ta det och ge det till någon annan. Men de får inte använda det själv. Så han sa, om det, jag är rädd. Jag vet inte, det kan vara min daddel. Eller det kan vara daddel som har gett sadaka som jag ska ge till någon annan. Därför äter jag den inte. Det här är wara. Eller hur? Den här tamar, den är shubuhat. Det kan vara halal, det kan vara haram. Ja. Taib. Sen så sa profeten alaihissalam, alla wa inna fil jasad mudghah idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu. Sannoliken så finns det en köttbit, ett organ i kroppen. Om det är friskt är resten av kroppen frisk. Om det är sjukt blir resten av kroppen sjuk, och det är hjärtat. Vad har den här meningen med hadithen att göra? Halal, haram, shubuhat. Och sen talar han om hjärtat. Vad är sambandet? Eller finns det något samband? Eller två separata meningar? Eller två separata bestämmelser? Ja, sa du.
Den som har ett sjukt hjärta kommer att falla in i de här tvetydiga sakerna. Han kommer inte bry sig.
Precis. Den personen som har ett sjukt hjärta, en svag iman, kommer att göra de sakerna som är tvetydiga. Och kanske till och med falla in i de saker som är haram. För han bryr sig inte. Han fruktar inte Allah subhanahu wa ta'ala. Medan personer som har ett friskt hjärta är rädd att göra någonting haram. Och låter bli de sakerna han tvivlar på. Här så sa profeten alaihissalatu wassalam att det finns en mudra, en köttbit i kroppen. Alltså hjärtat. Om den är frisk är resten av kroppen frisk. Om den är sjuk blir resten av kroppen sjuk. Och här säger de lärda. Det här bevisar att hjärtat är den del av kroppen som kontrollerar dig och resten av kroppen. Vissa lärda säger att hjärtat är som en kung. Och kroppsdelarna är som soldater. Om kungen är bra och styr rättvist och så vidare, så blir soldaterna bra och gör bra saker. Om kungen är dålig, så blir soldaterna dåliga. Samma sak är med hjärtat. Har man ett friskt hjärta, så kommer man inshallah att bete sig bra. Har man ett sjukt hjärta, så kommer man att bete sig dåligt och man kommer att synda. Så allting går tillbaka till hjärtat. Och därför säger de lärda från Salaf att det är så viktigt att korrigera sitt hjärta. Islah al-qulub. Att försöka ha ett sunt och ett friskt hjärta. Att kämpa emot hjärtats sjukdomar. Och om man läser i Koranen så finns det många verser som handlar om hjärtat. Och Allah Ta'ala säger i Koranen att ingen kommer att gynnas på domedagen förutom den som kommer till Allah med ett friskt hjärta, ett sunt hjärta. Så det är väldigt viktigt. Och Allah Ta'ala talar också i Koranen om det sjuka hjärtat. Det hårda hjärtat. Det förseglade hjärtat. Så en person ska vara mån om att försöka ha ett friskt hjärta. För har du ett friskt hjärta så kommer du inshallah att bete dig bra. Du kommer dyrka Allah på ett fint sätt. Du kommer bete dig bra mot folk. Har du ett sjukt hjärta, ett hårt hjärta, ett svart hjärta, så kommer du att bli blind. Inte se sanningen. Inte skilja på rätt och fel. Du kommer ha svårt att se ljuset av iman, av islam, den sanna kunskapen. Du kommer ha svårt att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Allt blir tungt, svårt, mörkt. Så det är jätteviktigt att lägga vikt på hjärtat. Att korrigera sitt hjärta. Och vi tänkte nämna några saker som gör att man får ett sjukt hjärta och ett friskt hjärta. Och vi har en föreläsning om detta som är djupare. Men vi påminner oss själva och er. För inshallah påminnelsen gynnar de troende. Från de saker som ger människan ett sjukt hjärta är att synda. Synder gör hjärtat svart. Då berättas en hadith från profeten alaihissalatu wassalam att han sa om en person syndar så får han en svart prick på hjärtat. Men om han ångrar sig så tas den här pricken bort. Han gör toba till Allah och lämnar synden, så tas den svarta pricken bort. Men han nämnde att personen som syndar får en svart prick och fortsätter att synda och fortsätter och fortsätter och fortsätter. Det blir så mycket svart på hjärtat att det till slut blir helt svart. Som ett hölje som täcker hela hjärtan. Ran. Kalleb al-rana ala qulubi. Som alla nämner i surat al-Mutaffifin. Att hjärtat blir helt svart. Och ett sånt här hjärta är ett mörkt hjärta som inte kan se sanningen. Som har svårt att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Men om personen gör tauba uppriktigt till Allah så blir inshallah hjärtat rent. Så synder är väldigt farligt. Det smutsar ner hjärtat. Och ger människan ett hårt, ett mörkt hjärta. En annan sak som förstör hjärtat är shubuhat. Dessa tvivel. Att göra de här sakerna som man är osäker på. Det ger också människan ett hårt hjärta. Att äta haram ger också människan ett hårt hjärta. Eller förstör hjärtat. Att äta haram. Andra saker som förstör hjärtat är att ha för mycket kärlek till det här världsliga livet. Att inte tänka på döden. Att inte förbereda sig för nästa liv. Att bara vara besatt av det världsliga livet. Det här ger också människan ett hårt hjärta. Dåligt sällskap. Att umgås med syndare och dåliga vänner ger också människan ett hårt hjärta. Andra saker som kanske inte är haram men ändå gör hjärtat hårt. Inte svart eller någonting, men hårt. Det är att sova för mycket. Att äta för mycket och att prata för mycket. Och ibland kan det bli haram kanske att äta för mycket om det skadar dig. Och det är sunnat att inte äta för mycket. När man äter för mycket, vad händer? Man blir trött. Man blir ganska kall som person kanske. Svårt att ta emot. Ni vet när man fastar i Ramadan. Du är hungrig. Du känner dig mer ödmjuk, eller hur? Hjärtat känns mjukare. Du hör Koranen på kvällen, du gråter lättare. När du är mätt, det är svårt att ta åt sig. Samma sak, att sova för mycket gör att du blir trött och hängig och slö och lat. Påverkar också hjärtat. Man ska sova lagom. Vissa, 8 timmar, 7 timmar, 6 timmar. Inte som vissa sover 15 timmar, 16 timmar. Att prata för mycket kan också ge människan ett hårt hjärta. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Man kan yu'minu billah wal yawm al-akhir falyakul khayran aw liyasmut." Låt den som tror på Allah och den yttersta dagen tala gott eller vara tyst. Snacka inte för mycket. Har du ingenting nyttigt att säga, var tyst. Du behöver inte prata hela tiden. Det du säger skrivs ner. Och här talar vi om världsliga saker. Att bara sitta och snacka om världsliga saker. Som är tillåtna kan ge dig ett hårt hjärta. Ännu värre om du börjar prata om saker som är haram. Om du börjar baktala folk. Smutskasta folk. Prata om skvaller. Ljuga. Det här förstör hjärtat ännu mer. En annan sak som förstör hjärtat är att lyssna på haram. Att lyssna på musik förstör också hjärtat. Det ger människan ett hårt hjärta och tar människan bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba, de sa att musik sår hyckleri i hjärtat. Så som vatten, eller låter hyckleri, nifaq, växa i hjärtat. Så som vatten får gräs att växa på marken. Musik gör att hyckleri, nifaq, växer i hjärtat. Precis på samma sätt som du häller vatten på gräset så växer gräset. Så musik tar människan bort från islam. Och det är satans verktyg, satans röst som han använder för att kalla folk bort från islam. Och därför så säger de lärda att det är omöjligt. Alltså hjärtat är ett hus som ska fyllas med kärleken till Allah. Och det här huset, du kan inte både ha kärlek till musik och Koran i samma hus. Du kan inte ha kärlek till musik och Koran i samma hus. Det går inte ihop. En av dem vinner. En av dem kommer vara överlägsen. Och subhanallah, kolla på folk, ungdomarnas mobil. Antingen är den full med musik eller full med Koran och föreläsningar. Eller hur? Det är sällan du hittar någon som har båda. Och om du gör det kanske typ samma pappa som säger du måste lyssna på Koranen. Motvilligt. De har svårt, de som älskar musik, de har svårt att lyssna på Koranen. Det är så här tungt. De njuter inte. Och de som älskar Koranen och njuter av Koranen har svårt att lyssna på musik. Eller hur? Det är så. För Koranen är Allas tal. Och shaitans tal är musik. Taib. Vad är det då som gör hjärtat mjukt? Det är totala motsatsen. Att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Göra dhikr av Allah. Ala bi dhikrillahi tatma innul qulub. Hjärtat finner frid i att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Att läsa Koranen ger dig ett mjukt hjärta. Lyssna på Koranen. Att göra goda gärningar. Till skillnad från synder. Mjukar också upp hjärtat. Att göra mycket istighfar. Att be Allah mycket om förlåtelse. Som vi nämnde. Personer som syndar och ber om förlåtelse. Allah kommer inshallah att rena hans hjärta. Och vissa hadith nämner också att hjärtat rostar. Så som metall kan rosta. Men det som tar bort den här rosten är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Att göra dua. Och kalla Allah. Hjälper också till att mjuka hjärtat. Att ödmjuka sig inför Allah. Och speciellt den sista delen av natten. Att be på natten också. Hjälper till att få ett mjukt hjärta. Att tänka på döden och nästa liv. Profeten Al-Islam brukade säga till sahaba att de ska besöka begravningsplatser. För det kommer att påminna er om nästa liv, om döden. Man ödmjukar sig. Nu är man kanske högmodig, man är glömsk, man tänker inte så mycket på det. Men när du ser folk ligga i graven, dina vänner kanske, eller andra, vem som helst. Så blir du påmind om att du kommer ligga där en dag. Och du har ingen med dig. Du har ingenting med dig förutom dina gärningar. Det mjukar upp hjärtat. Och sen motsatsen också. Att inte prata för mycket. Att inte äta för mycket. Att inte sova för mycket. Att inte kolla mycket på haram. Sänka blicken. Alla de här sakerna hjälper människan att få ett mjukt hjärta. Och som vi sa, det är väldigt viktigt att muslimen är mån om att hela sitt hjärta. Att få ett friskt hjärta. För det friska hjärtat är det som är närmast Allah subhanahu wa ta'ala. Och det sjuka hjärtat är det som är längst bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Så vad lär vi oss av hadithen? Sheikh Abdul Muhsin säger: vi lär oss av hadithen att saker i sharian delas upp till det som är halal. Tydligt halal. Det som är tydligt haram. Och de saker som är shubuhat däremellan. Vi lär oss av hadithen att dessa shubuhat känner endast ett fåtal människor till. De flesta av folk känner inte till de saker som är otydliga. Men det finns folk som känner till dem. Och det är de lärda. De känner till dessa saker med dess bevis. Vi lär oss också av hadithen att man inte ska göra en sak tills man vet att den är halal. Eller hur? Man ska inte göra någonting och ge sig in på någonting först när man vet att den är halal. Vi lär oss också av hadithen att det är ett pedagogiskt sätt att lära ut på är att använda liknelser. Där profeten Al-Islam nämnde halal, haram och otydliga saker. Att man ska lämna de otydliga sakerna. Och att personer som faller in i otydliga saker kommer så småningom att falla in i haram. Och så drog han den här liknelsen. Och nämnde liknelsen med fåraherden som går nära någon annans mark. Det finns en stor risk att hans får kommer att falla in eller gå in på någon annans mark och börja äta därifrån. Vilket leder till att han faller in i haram och blir straffad. Vi lär oss också av hadithen att personer som faller in i shubuhat och tar lätt på shubuhat kommer så småningom att falla in i saker som är klart och tydligt förbjudna. Det är inte kanske alltid, men det finns en stor risk. Tar han lätt på detta kommer han sen att ta lätt på det som är haram. Vi lär oss också att hjärtat har en väldigt stor och hög position i islam. Att hjärtat är det som kontrollerar människan. Hjärtat är grunden och konungen i människan som styr människan. Och det fanns ett fint uttalande jag hörde från Sheikh Ibn Taymiyyah. Han sa att kroppen kan inte gå emot hjärtats vilja. Inte bara att, alltså du kan inte gå emot. Har du ett friskt hjärta så kommer du inshallah göra goda gärningar. Du kan inte motstå. Har du ett sjukt hjärta, då kommer den att styra dig och tvinga dig till att göra, alltså synder. Man kan inte motstå. Och det här bevisar också det vi sa, att en människa, och han nämner det här som en färgda, en människa som syndar och visar ondska fasad utåt, då vet du automatiskt att han har ett sjukt hjärta. Inte som vissa säger idag, någon beter sig i kaos, han ber inte, fastar inte, men han säger, jag har ett gott hjärta. La, kevab, du har ett sjukt hjärta. Och det är beviset på det att du beter dig sjukt. Skulle du ha ett friskt hjärta skulle du bete dig bra. Och den sista fejdan, att personer som håller sig borta från shubahat kommer att säkra sin religion och kommer att säkra sin heder. Till skillnad från personer som ger sig in i shubahat, han kommer att skada sin religion och kommer att skada sin heder. Så det här var en väldigt viktig hadith som vi inshallah har gått igenom idag. Och vi fortsätter inshallah nästa vecka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.